Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Det är episod 326 och idag ska vi prata lite spaningar inför rapportperioden som kommer. Det ska sägas att när vi spelar in det här så är det fredagen den 12 januari så att man har med sig det. Och med mig i studion så har jag några som faktiskt debuterar i Avanza-podden och jag tycker att det är jätteroligt att ha er här. Välkommen Pinpoint Estimates.
Tack.
Tack för det.
Kul och det är, vi har med oss Natasha Belinska och Robin Berglund. Kan inte ni berätta om er själva till att börja med och så ska vi såklart berätta vad ert bolag gör och sådär. Men presentera er själva, vem vill börja?
Ja, men jag kan börja. Ja. Tack för att vi fick komma hit och berätta om oss och förväntningarna inför Q4. Natasha Belinska heter jag och är vd på Pinpoint. Har varit det i 2 år nu. Och innan dess har jag jobbat primärt med utveckling av digitala produkter på bland annat Klarna. Men när jag blev kontaktad av Pinpoints styrelse för 2 år sedan som sökte då vd så var beslutet att hoppa på väldigt snabbt och enkelt för mig. Dels för att jag hade starkt och växande intresse för aktiemarknaden och tyckte att Pinpoint lät hur spännande som helst. Och så är det ju en dröm för en produktmänniska att jobba med en produkt som är helt unik på marknaden, som behövs för många. Och så komma i så tidigt skede också, så att man kan lämna sitt prägel och forma produkten. Så ja, 2 år har jag varit på bolaget och det är jättekul att titta tillbaka på vad vi har åstadkommit med ett fantastiskt team. Mm.
Och jag har varit 1 år längre än Natasha på Pinpoint, det vill säga 3 år totalt. Jag är väl mest ute och träffa bolag egentligen och försöker informera dem att det här med förväntningar är väldigt centralt när man är noterad. Så jag försöker få dem att ansluta till Pinpoint. Tidigare bakgrund har bland annat jobbat här på Avanza en gång i tiden.
Jag hörde det. Ja. Välkommen tillbaka.
Ja, tack. Den gamla brottsplatsen. Det är trevligt att vara tillbaka. Jag vet inte hur många kollegor som är kvar dock, för det är några år sedan. Så jag kommer från Avanza. Tidigare varit på Ung Privatekonomi och Unga Aktiesparare. Så att, man har hållit på med det här med investeringar och aktier nu i närmare 10 år.
Vad var det för roll du hade?
Jag jobbade som sparcoach.
Nej, men jag menar, vad har du för roll på Pinpoint?
Jag var så inne på Avanza här, tänkte jag. Jag ansvarar för all försäljning egentligen, omsättning.
Mm. Och nu tror jag också det är väldigt många som är nyfikna på vad det är för bolag. Vad är det för bolag ni driver och varför är det så centralt när det kommer till just rapportperioden? Ja. Kör hisspitchen.
Ja, men precis. Ja, men Pinpoint är en gratis estimattjänst där olika typer av investerare kan gå in och lämna sina estimat inför rapport, alltså både kvartalsrapport men också inför räkenskapsår. Så sammanställer vi dessa estimat till Pinpoint Consensus som är lika en traditionell analytikerkonsensus men baseras då på crowdsourced data. Det funkar som så att börsintresserade individer skapar konto på Pinpoint. Man väljer ett bolag som man är intresserad i och så lämnar man sitt estimat då. Och så snart man har lämnat sitt estimat så kan man se vad resten av investerarkollektivet tror om bolagets utveckling. Så på så sätt tillhandahåller vi privatinvesterare med viktig framåtblickande data. Och varför är det viktigt att ha i rapportperioden? Jo, för att det är ju många spelare på aktiemarknaden och aktiepriset sätts ju av vilka förväntningar det finns på bolagets framtida vinster. Så då är det jätteviktigt att veta vad resten av marknaden tror om bolaget och dess utveckling och vinsterna då. Och att man kan jämföra med vad man själv tror.
Mm. Jag har varit inne och kikat på er hemsida, pinpointestimates.com. Så om ni som lyssnar där hemma också är intresserade av det, bara för att förstå vad vi pratar om. Det ni skriver själva är ju någonstans det här att annars är det ju analytikernas förväntningar som man får ta del av. Men att er tjänst då är unik för att man får ta del av vad alla som faktiskt handlar på marknaden, vad deras förväntningar är, vilket ju någonstans i grunden är det som sätter priset ja, men som sagt, de framtida förväntningarna.
Ja, men så är det. Det är ju många fler aktörer på marknaden än bara analytiker. Och det är något vi vill förändra då, att man inte bara refererar till analytikernas estimat och konsensus utan breda marknadens förväntningar. Så vi samlar estimat från alla som är där ute och köper och säljer aktier och därför bidrar till att sätta aktiepriset. Och det är därför det är så viktigt att veta vad den här breda marknaden tror om bolaget.
Mm. Och här kan vi också tillägga, för att det är 1000 noterade bolag i Sverige och det är bara omkring 100 bolag som följs av ett analytikkonsensus. Ungefär 400 bolag köper en uppdragsanalys och ungefär då 500 följs inte av någon analytik uttaget. Så att här får man ju någonting, en ledstång liksom att förhålla sig till genom förväntningar på de här mindre bolagen, så där finns egentligen ingen täckning av bevakning av analytiker.
Men finns det estimat på er hemsida för alla de här 1000 bolagen?
Nej, inte alla 1000. Vi samlar ungefär 300, alltså konsensus för ungefär 300 bolag per kvartal. Mm. Och det antalet växer ju för varje kvartal, men det är där vi ligger ungefär. Men om man tittar på analytiker liksom, och den data som finns idag, så finns det konsensus för kanske ungefär 100 största bolag på börsen. Alltså analytikerkonsensus. För resterande ungefär 900 bolag så finns det inget. Och då täcker vi många fler än analytikerkonsensus.
Så om man tänker så här, vad är liksom visionen med er produkt eller er tjänst, ja, ska man väl kanske kalla den?
Ja, vår vision lyder enable fair financial market for everyone. Vi tar det på engelska. Och vad menar vi med det då? Jo, men om vi går tillbaka till det här med analytiker. Alltså, analytikerkonsensus finns för väldigt få bolag. Vi vill förändra det. Vi vill skapa tydligare förväntansbild för fler bolag. Vi vill inkludera inte bara analytiker utan alla de här andra aktörer på marknaden som är med och påverkar aktiepriset varje dag. Och sen en annan aspekt som är viktig för oss är tillgängliggöra den data för alla. För liksom analytikernas konsensus är inte lättillgänglig för allmänheten. Så att om man skulle sammanfatta det, så vill vi ha en tydligare förväntansbild som är tillgänglig för så många som möjligt.
Ja, information är ju ändå någonstans en förutsättning för att det ska, för att man ska liksom handla på ett rättvist pris. Men jag tänkte fråga lite frågor om er tjänst. Är det bara svenska bolag?
Idag så täcker vi svenska, norska och finska är på G.
Mm. Och hur många användare har ni?
Vi har lite över 11 000 registrerade användare.
Det är ändå väldigt många. När var det ni grundades nu igen?
Ja, men första versionen av produkten släpptes kanske 2019?
Ja, Q4 2019 skulle jag säga att den gick ut live. Men då var det mer lite i form av en liksom, demoprodukt som vi gick ut och testade marknaden 2020. Och alla vet ju vad som hände i februari 2020. Det har varit en pandemi. Men sen dess så har vi sett en och just det där som hände med pandemin var ju också att det kom ännu fler retail-investerare till marknaden och som började handla aktier, så blev det ju nästan ännu mer relevant för både bolagen till förväntningarna men också såklart investerarna. Så att vi har sett en ganska stadig tillväxt sen då mars 2020 skulle jag säga.
Ungefär som Avanzas tillväxt under pandemiåret, och 2021 var ju rekordår när det kommer till hur många som började handla med aktier. Vilket såklart är jätteroligt, men intressant är ju verkligen att det speglar ju börsen något enormt. Alltså, går börsen bra så vill alla investera, och går den inte bra så vill ingen investera.
Ja, det såg vi ju alla småbolag som gick hur bra som helst under 2021. Lite skillnad 2022-2023, så att en hög korrelation.
Det har verkligen varit lite kämpigare. Jag tänker också att vi ska prata lite om sen när man använder er tjänst. Vad borde man känna till då? Finns det liksom några utmaningar eller några risker?
Den frågan får vi ofta faktiskt, och det som är bra att veta är att vi har flera verktyg som säkerställer hög relevans i vår data. Det är till exempel att vi kräver bank-ID för att skapa ett konto, så att vi ser till att det finns bara ett konto per fysisk person. Sen har vi en del mekanismer som en algoritm till exempel som viktar estimat baserat på användares track record, som innebär då att om du, Felicia, har varit på Pinpoint och lämnat några estimat och har varit framgångsrik med dina estimat, det vill säga att de kommer nära utfallet, då kommer dina estimat viktas tyngre i Pinpoint-konsensus jämfört med någon vi kanske inte känner alls eller en användare som lämnat estimat men inte har varit lika framgångsrik. Sen viktar vi ner eventuella outlier-estimat till exempel. Så vi har en del teknik i vår produkt, alltså som är inbyggt i produkten. Och därför brukar vi säga att man ska aldrig vara rädd att lämna estimat. Vi har användare som når ut och liksom säger att ja, vi är jätteintresserade i datan men jag vågar inte lämna estimat. Man ska inte vara rädd. Man är en del av marknaden och då är din åsikt lika viktig oavsett kunskapsnivå. Men jag vet inte, har du Robin några tips på hur man går tillväga för att lämna estimat?
Och ja, men absolut. Och, men först och främst ska man ju ha det i beaktning att ett estimat är ju liksom en prognosuppskattning, ja. En tro man har på i vårt fall av den följande rapporten. Så att det är ju inte hela sanningen, likt i analytikernas estimat man tittar på. Det är också bara en uppskattning, så att man ska inte ta det för att ja, men det här kommer vara facit.
Det är inte liksom en absolut sanning utan Nej. Mer en vägledning.
Ja, absolut. Och det är ju som sagt förväntningar som styr en aktiekurs i högre grad i marknaden, så att därför är det intressant att förhålla sig till det.
För det jag också tänker på är att, det här, att man måste lämna ett estimat för att ta del av estimaten. Mm. Finns det en risk där att man bara lämnar någonting för att få se vad andra har gjort och hur hanterar ni det?
Vi har inte sett några sådana mönster uttaget, utan de som ansluter sig till Pinpoint, man är väldigt intresserad av aktiemarknaden, men då benägen att gå in på en plattform och registrera sig för att lämna ett estimat och ta del av estimat, då har man ganska högt intresse för det. Och sen vet ju vi också vilka investerarna är genom det här med BankID, så att man går inte ut eller in på vår plattform och lägger så kallad outlier-estimat för att kanske liksom försöka påverka någon mening, för det vet vi att vi har funktioner för att hantera. Så jag skulle säga att vi inte identifierar några sådana tendenser, än så länge i alla fall.
Mm. Och är tjänsten, är den gratis?
Ja, det är helt gratis tjänst och öppen för alla. Vi vet att det är folk som är verkligen börsintresserade som kommer till oss, men det är inget vi kollar av.
För jag tänker det, hur tjänar ni era pengar i bolaget?
Ja. Ja, men vi har en affärsmodell där vi säljer vår data som insikter till noterade bolag. Så att den är en IR-tjänst egentligen. Så att alla noterade bolag, de får tillgång till de här förväntansbilderna och estimaten. Ganska mycket annan data också. Vad är det för typ av investerare som estimerar på vårt bolag? Hur ser vårt bolag ut i jämförelse mot liknande peer-bolag? Både i antal estimat men också snittavvikelser. Så att vi är en dataleverantör till noterade bolag.
Så det är egentligen en B2B-produkt men en B2C-tjänst kan man säga.
Ja, men precis så kan man säga. Mm. Och vi ser ändå att liksom, ja, men visst tjänar vi pengar på att sälja vår data till bolag, men det tillför också till att skapa den här transparensen på marknaden. Mm. För det finns ju många bolag som inte följs av någon analytiker, eller även om man följs av analytiker så vet man inte hur kommunikationen som man pushar ut till marknaden har tagits emot. Om breda marknaden har tolkat rätt eller hur man har tolkat, man vet ingenting. Och där ser vi vår data som viktig aspekt i att ge feedback tillbaka till bolagen så de kan anpassa sin kommunikation och vara mer effektiva.
Och det finns ytterligare en aspekt också i och med att Nasdaq pratar väldigt mycket nu att likviditeten i marknaden går ner, det vill säga det är färre handel i många värdepapper. Genom Pinpoint så når man ju också väldigt många investerare, dels genom de här 11 000 av plattformen men också genom att vi är anslutna till väldigt många liksom, börskanaler. Så för bolagen så är det ett sätt att också nå ut till investerare för att kunna upprätthålla en högre likviditet.
Vilka börskanaler är det som ni är anslutna till?
Ja, men dels så kommer våra estimat och nyheter ut på Avanza. Kommer även ut på er konkurrent Nordnet. Och det plockas även upp av lite andra finansiella aktörer som finns i marknaden.
Också för liksom, nyanseringens skull här. Finns det någon möjlighet för bolagen som ni säljer data till att liksom, köpa förväntningar?
Nej.
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 Nej. Utan det är marknaden som sätter förväntningarna.
Det stämmer.
Ja, men verkligen. Och liksom för våra kundbolag, det är ju inte... Alltså, vad tjänar de på att få den data? Alltså,
nej, min tanke var ju egentligen så här, om det är så att de kanske får högre förväntningar än vad det faktiska utfallet är, så skulle det kunna pressa priserna. Mm. Eller pressa upp kursen alltså. Så det var det jag hade i tanke, men jag antar att det är inte går nej, till
nej,
så.
Nej, och vi har inte fått några sådana propåer heller från bolag, så att disclaimer där, för att det finns inga noterade bolag som har varit på oss utifrån den aspekten.
Här ställer man de svåra frågorna. Men vad bra, då har vi också det klargjort. Jag tänker egentligen att vi ska gå vidare, för att nu tror jag att de allra flesta förstår vad er tjänst går ut på. Och som sagt, det stundar en rapportperiod. Den börjar komma igång redan den här veckan. Alltså den veckan som vi släpper ja. På avsnittet. Och kommer sen hålla på i ett par veckor som vanligt. Men ska vi inte börja med att sammanfatta lite hur det såg ut Q3? För Q3-rapporterna, för att någonstans börja i rätt ände över hur vi kommer in i Q4. Vad var förväntningen då, och tycker ni att de stämde överens med utfallet?
Ja, men vi såg väldigt tydligt att förväntansbilden har kommit ner under Q3. Det var faktiskt den lägsta förväntansbilden vi har haft sedan 2022, början av 2022. Och vi har sett också att både den faktiska tillväxttakten och den förväntade tillväxten har gått ner sedan just början av 2022. Så det har varit så nu närmare blir 7-8 kvartal. Och det slog alltså all time high även här nu Q3. Vad som dock var intressant var att bolagen faktiskt överträffade förväntningarna väsentligt mycket större nu i Q3 än Q2 till exempel. Så att, och vi har haft lite liksom positivare börssentiment här nu också. Jag menar, sen botten 25 oktober så har ju aktierna gått upp, och det kanske också styrs lite av att bolagen faktiskt presterade bättre siffror i Q3 än vad marknaden faktiskt förväntade sig.
För det är ju också så jag skulle sammanfatta Q3, att så här, det var ganska låga förväntningar, men det gick väldigt bra ändå, vilket förvånade alla. Och det är väl någonstans också det som vi går in med här i Q4, att hur skulle du sammanfatta förväntningar som ändå sitter på lite data, Robin?
Nej, precis. I Q3 då var det faktiskt hela 57% av bolagen som överträffade förväntningarna för omsättning. Jämför vi det mot Q2 så var det bara endast 45%. Så det var ungefär 12% diskrepans. Positivt helt enkelt. Förväntningarna nu inför Q4. Vi har inte sammanställt jättemycket data än så länge. Lite tid i rapportperioden än så länge. Men vi ser ändå tydligt att förväntningarna skruvats upp något om vi jämför med Q3. Förmodligen som en då konsekvens av att ändå bolagen performade bättre i Q3 än man förväntade sig. Vi ser att resultatförväntningarna, alltså vinsten, de är något högre än omsättningen. Så att marknaden förväntar sig att bolagen kommer kunna upprätthålla hyfsade vinster, men att man inte kommer lyckas öka omsättningen i samma utsträckning. Så det är ganska intressant för investerarna att liksom navigera och förhålla sig till.
Så jag tycker ändå att det är intressant, för personligen skulle jag ändå säga att min största oro för rapportperioden som kommer nu, både för Q4-rapporten och Q1-rapporten, att ja, men man har ganska höga förväntningar just för att det kanske gick lite bättre än vad man tänkte Q3, men att någonstans kanske det är så att vissa effekter av räntehöjningarna kommer senare än vad man kanske tror, och det är ju inte så positivt för alltså för börsen generellt sett om det är så att förväntningarna är högre än vad utfallet faktiskt blir.
Nej, och vi såg ju också om vi tittar på verkstadsindustri, så var det många bolag som flaggade för att ja, men det minskar orderingångar. Så att jag tror snarare att det kan bli lite, kanske lite tuffare Q4 om vi ser till industri, och då menar de är väldigt indextunga, så att det kan ju dra en lite så här våt filt över hela marknaden. Däremot så du pratade lite om ränteläget, det är klart att just nu känns det som att marknaden handlar lite på att räntan kommer gå ner, och det kommer såklart gynna småbolagen. Så att även om det kanske är rapporter som inte kommer vara superbra för småbolagen, så tror jag ändå att det kan vara liksom en riskversion att man går med ett småbolag från investerars perspektiv som ändå kan upprätthålla kurserna under Q4.
För det är ju också en ganska stor skillnad om man tittar på liksom småbolag och kanske också mikrobolag jämfört med de riktigt stora bolagen. Och där är det ju också att man tittar mer liksom på tillväxt bland de småbolagen och kanske lite mer liksom resultat när det kommer till de stora bolagen. Ser ni någon väsentlig liksom skillnad mellan de två liksom olika storleks?
Ja, men det gör vi faktiskt. På det som Robin nämnde där, att vi samlar data löpande under rapportperioden, och det kommer väldigt många estimat mitt i brinnande rapportsäsong. Så en liten disclaimer att vår data och insikter är en levande organism som förändras hela tiden. Men om vi tittar på hur det ser ut just nu, så har investerare, ja, men man tror på lite högre tillväxt i bolag på de mindre listorna. Alltså small cap, first north, NGM, Spotlight, både när det gäller nettoomsättning och resultat. Och när det kommer till lite större bolag, alltså stora och medelstora bolag, så är man lite mer konservativ med sina prognoser. Det är så det ser ut hos våra investerare.
Och vi ska ju också nämna att vi kommer ju nu från ganska låga nivåer. Så relativt sett så är ju förväntningarna ganska låga. Även om de har blivit liksom bättre och mer optimistiska så är de ju fortfarande förhållandevis låga.
Mm. Men jag tänkte också på det, att kan det vara så att estimaten på de lite större bolagen är mer färgade av vad analytikerna tycker, med tanke på att det finns fler analytiker som faktiskt tycker någonting eller liksom prognostiserar kring dem jämfört med småbolagen?
Ja, men dels så är det inte jättelätt för gemene man, om man pratar gemene man i termer av en privatinvesterare, att ta del av de här estimaten. Dels behöver någon form av liksom terminal, FactSet, Reuters, Shinfront eller motsvarande. Så alla har inte tillgång till dem. Sen tycker jag vi identifierar lite på Pinpoint är att man gör sin egen analys för att man sitter och investerar i de här bolagen, man tittar på en regelbundet, men självklart förhåller man sig kanske tittar på de analytiker där de följer bolaget så att säga. För det blir också någonting att ställa relation till någonting. Mm. Men jag tycker inte vi noterar att i de större bolagen så är det alltid en korrelation mellan, okej, det ligger väldigt nära vad analytikerna tror, utan vi kan även se att det är en diskrepans däremellan. Så att jag skulle säga att investerarna är generellt ganska självgående i den meningen.
Vi pratade också, eller vi var lite inne på det här med industri, att liksom vår index är tunga industri och så. En annan sak som ju faktiskt skiljer sig lite från Q3-rapporten är ju att kronan har förstärkts mycket, vilket ju skulle kunna påverka resultaten negativt, och framförallt för de väldigt exporttunga bolagen. Är det någonting som ni noterar i förväntningarna?
Ja, men det såg vi i alla fall tidigare i år, det vill säga då fick man ju en positiv effekt av den svaga kronan. Om vi tittar på verkstadsindustri som exporterar mycket. Vi har inte sett någon jätteskillnad i estimaten där man försöker liksom räkna in, okej, vad kommer kronan att spela för roll? Mm. Men det kommer den såklart att göra. Men vi har inte identifierat att det liksom har påverkat estimaten jättemycket av någon riktning. För tittar vi som sagt på verkstadsindustri så tror jag snarare att man går på att det var lite liksom, svagare Q3-rapport, eller i alla fall i termer av att man tittar på framtidsutsikterna. Jag tror att det har nog mer färgat investerarna på den gången än själva kronan.
Och en annan fråga, vi har pratat lite olika storlekar på bolagen nu, men ser ni några branschskillnader? Förutom industri så har vi ju också liksom konsumtionsvaror, och vi har ju fastigheter och
ja, nej, men på vår plattform alltså, har vi noterat att de sektorer som är hetast, det är teknologi och hälsosektorn faktiskt. Men just techbolagen har väl gick ju också lite tungt. Om vi tittar, många techbolag är ju kanske också många på lite mindre listorna, och de gick ju tungt under föregående år. Här har man sett lite revansch för dem. Dels att såklart att bolagen har gått bättre, men också i termer av att titta på förväntningarna. Så att där ligger hälsosektorn och techsektorn i topp på Pinpoint. Och den negativa aspekten så är det industri som ligger lägst. Jag tror man förväntar sig bara 1-2% i tillväxt generellt sett för industri och verkstad.
Hälsovård sa du var en av dem. Finns det någon särskild anledning? Och det behöver inte heller vara någonting som ni har någon liksom, data i, utan det kan också vara liksom era egna analyser. Vad tror ni, varför är det just hälsovården som är populär kommande år, eller varför är förväntningarna höga där?
Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Det är väl en sektor som har gått lite halvtrögt. Så att det är väl det att liksom nivåerna kommit ner ganska kraftigt. Och det är väl många som ser att det finns lite utbombade case där ute, om man får uttrycka sig så. Det är många som har haft det väldigt tufft. Men så kanske kan få lite revansch nu under 2024 istället. Så att det kan vara en faktor till att de gått lite tungt. Så investerarna är på väg att liksom börja hitta case där ute.
Jag tänker att det kan ha att göra lite med riskaptit och så också. Mm. Det är ju en sektor som kanske är förknippad med lite högre risk, till lite större volatilitet i dem, just eftersom att det kan svänga ganska kraftigt i om det går bra eller dåligt i produkterna som man tar fram, om de blir godkända och sådär. Sen tänker jag väl kanske också att det är mycket tillväxt där, att det får ett uppsving. Men vem vet?
Ja, exakt, den som lever får se. Som
den
man säger.
Som lever får se. Ja,
men det är bara att titta på Novo Nordisk som fortfarande presterar enorma siffror. Så att, ja. Det är ett fantastiskt bolag.
Ja, och det kommer ju säkert hända väldigt mycket på alltså, hälsovårdsfronten, just eftersom att vi blir ju fler på planeten och det är många sjukdomar som utmanar oss på alla möjliga olika sätt.
Om man har kommit mycket längre i just den utvecklingen, så nu finns det möjlighet att kunna liksom ta fram hjälpmedel för de olika sjukdomarna, absolut.
Ja, precis. Sen är ju hälsovård väldigt brett. Det finns ju allt från liksom utrustning till liksom personal till läkemedel. Så, men spännande, är det någonting mer som ni liksom har hittat sticker ut?
Ja, men vi kanske kan prata om en mätning som vi gör varje kvartal där vi tittar på 30 populäraste bolag på Pinpoint. Mm. De populäraste i vår värld är de som samlar flest estimat. Och då tittar vi i de här 30 populäraste, hur ser uppdelningen ut mellan stabila lönsamma bolag och tillväxtbolag, olönsamma bolag. Och om man går tillbaka till början av 2022, då såg fördelningen ungefär 60-40, där 60 var stora lönsamma bolag, 40 tillväxtbolag.
Så av de här 30, så var alltså 60? Okay. Mm.
60 var lönsamma, stabila bolag. Och nu när vi går in i Q4-rapportperioden, vill du testa och gissa hur fördelningen ser ut just nu?
Jag skulle ju säga att det i alla fall har vänt. Ja. Kanske 70-30?
70 lönsamma?
Nej, alltså jag tänker att 70 då är tillväxt.
Nej, helt tvärtom.
Är det helt...
Nu är det 100% lönsamma bolag.
Som man har gett estimat på?
Ja, nej, alltså bland de här 30 populäraste.
Alltså de 30 populäraste att ge estimat på?
Precis, ja. Så är 100% lönsamma.
Men kan det bero på att det är de som rapporterar först?
Jag skulle också, för den datan baseras ju på dels på Q3, så den rapportperioden har fått estimat. Så att det laggar ju lite precis som du säger, för det har ju varit lite sentimentskifter, det vill säga man tittar mer på tillväxtbolag nu, men tittar vi under liksom hela 2023 egentligen så såg man ett sentimentskifte, det vill säga investerarna gick från mindre bolag till mer lönsamma och tryggare hamnar, så att säga. Så att du har helt rätt i det, Natasha, bara att datan laggar lite, så att
säga. Precis, men vi ser också lagg i hur privatinvesterare reagerar på marknaden, så att även om det pratas nu om tillväxtbolag väldigt mycket och att 2024 blir småbolagsår, så ser vi fortfarande att det är kanske lite mer lönsamma och stabila bolag som man investerar i. För liksom varför vi tittar på 30 populäraste bolag i form av liksom hur många estimat vi samlar, det är ganska väl indikativt kring vad investerare tittar på, vilka bolag man...
Ja, alltså jag måste säga att jag är lite förvånad.
Ja.
Jag hade ju helt fel också. Så det, men så du tror egentligen att det beror på att det är de bolagen som man är mest intresserad av, att det är därför det är så?
Ja, men, nu, jag vågar inte göra den typ av slutsatser, men det är antagligen de bolag som man köper mest nu.
För vi kan ju också se det liksom i Avanzas data, liksom vilka bolag man investerar. Det har ju varit mycket liksom de här riktigt stora, stabila pjäserna och också typ Avanza Zero som ju följer OMXS30 och sådär. Men jag trodde ändå att det började skifta lite mer, att man började bli lite mer intresserad. Av små tillväxtbolag.
Nu är vi som sagt tidigare i rapportperioden, så det kan vända under rapportperiodens gång. Vi får komma tillbaka och berätta hur det ser ut.
Och komma med utfall sen. Ja. Hade ni någonting mer ni ville tillägga där?
Ja, men vi har också sett att vi pratade lite om det här med liksom att börssentiment har vänt lite, att man är lite mer positiv. Om vi jämför mot Q1 och Q2 så såg vi att när bolagen släppte negativa rapporter, det vill säga när man missade förväntningarna, då gick aktiekursen ner väldigt mycket. Mycket mer än om bolaget överträffade förväntningarna. Det innebär att marknaden generellt sett är lite pessimistisk. Här såg vi verkligen ett trendbrott i Q3, det vill säga när bolagen överträffade förväntningarna, då gick aktien upp mycket, mycket större än när bolag missade förväntningarna. Så återigen, jag tror verkligen det betonar att det är ett litet skifte här i marknaden.
Jag hade ju helt fel när det kom till vilka bolag som är mest populära. Men om jag förstår det hela rätt så har ni tagit fram lite data på Avanzas mest populära aktier på några listor.
Ja, men det stämmer. Vi har tittat på Stockholmsbörsen, det vill säga small cap upp till large cap.
Men innan ni tar den här listan så ska jag ju såklart dra vår risktext. Tänk på att det kan svänga. Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden, det vet ju ingen. Och det ska också sägas att inga bolag som vi nämner här idag är ju någon form av köp- eller säljrekommendation och bör inte heller tolkas som sådan. Utan vi tar bara upp ett par exempel i utbildningssyfte.
Vi då börjar högst upp i large cap, så är det ju Faktiskt Volvo som är det mest ägda, om vi exkluderar Investor, för det är ju ett investmentbolag och det är ganska enkelt att
beräkna substansvärdet. Jag skulle precis säga det, jag bara Investor är det väl, men Volvo är det helhet.
Exakt, men jag gör någon form av liksom estimat på substansvärdet, det finns ingen relevans i det. Så då går vi ner till Volvo.
Ja.
Och där har vi redan 15 estimat i förra rapporten, och för Q3 så var det kring 55 estimat som vi sammanställde för det bolaget. Vad som är intressant att ta upp här är att marknaden, om vi pratar pinpoint-investerare, de förväntar sig en omsättningstillväxt om 2%, medan sitter vi på analytikerna, för här finns det många analytiker att följa, där förväntas faktiskt en negativ omsättning om 2%. Så att här ser vi att det är en skillnad mellan analytikerna och investerarna. Så att ett, vi får se vilka som har rätt såklart, men det här är ju verkligen intressant för investerarna att förhålla sig till, för att det kan ju vara så att nu kanske Volvo lyckas performa bättre, ja, men då är det uppenbarligen så att i det här fallet skulle man kanske då haft en mer öga på pinpoints estimat.
Men får man någon motivering till varför man lämnar ett visst estimat?
Kan man lämna någon form av kommentar liksom, ja, varför? Nej, i dagsläget har vi inte det. Vi har liksom funderat lite på om vi ska ha det. Inget som vi har i dagsläget och inget som ligger i pipe, men det är kanske någonting man kan fundera kring framåt.
Finns det någon kommentar från analytikerna? Varför tror de att det kommer bli negativt?
Nej, jag har faktiskt inte följt det alls. Men om vi tittar på förväntningar för ebit, alltså resultatet, så förväntar sig analytikerna 30% tillväxt, medan Pinpoint förväntar sig 40% tillväxt. Så även här så är marknaden, om vi pratar om som Pinpoint, ligger lite högre.
Lite mer optimistiska kanske.
Stämmer.
Mm. Men då har vi tagit Volvo. Vilka mer hade vi?
Ja, men på midcap så är det mest ägda Hexatronic, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på hur det har gått för dem under 2023.
Ja.
Och här har vi redan 25 estimat inför rapporten, och vi har som rekord 195 estimat på dem för Q2. Alltså det är återigen, det är rätt intressant data med tanke på hur bolaget har performat, så är det fortfarande många investerare som både intresserar sig för bolaget och troligtvis har investerat i det. Vad som är intressant här är att man förväntar sig att rörelseresultatet ska minska med 2%, och man tror att omsättningen ska öka med ungefär 1,5%. Så tittar vi historiskt sett i ett perspektiv, så är det förväntas bilden det lägsta någonsin. Tidigare så har man trott att Hexatronic ska performa närmare 20% tillväxt både avseende omsättning och resultat så att säga, men här är det ju väldigt skillnad.
Ja, det är ju heller kanske inte så konstigt med tanke på att Hexatronic inte riktigt lyckades nå upp till de prognoserna som man faktiskt hade för 2023. Så att där har väl förväntansbilden kommit ner ordentligt, kan jag tänka mig.
Ja, man har följt bolaget och färgats av, eller snarare kanske både tolkat och förstått vad de tidigare rapporterna har redovisats.
Men jätteintressant. Hade vi någon på small cap också?
Ja, där är ju det mest ägda SAS, men den är inte jättepopulär på Pinpoint, kanske av förklarliga skäl, för det har inte varit någon rolig resa för aktieägarna där heller. Så att det näst mest ägda är ett bolag som heter Sivers, och där har vi redan 15 estimat inför rapporten.
Sivers, för er som inte känner till det, är ett teknikbolag, och nu läser jag innantill på Avanzas aktiesida här, som säljer chip och integrerade moduler. Så vet vi det.
Exakt, då har vi koll på vad det bolaget gör.
Man har ändå 17,5 tusen ägare hos Avanza.
Ja, och där har ju varit lite samma sak. Det har varit en ganska jobbig resa under förra året. Men om man får tro både Pinpoints investerare men också analytikerna, så tror man på en väsentlig tillväxt här nu i Q4. Både analytikerna och Pinpoint förväntar sig 100% i omsättningstillväxt för 2 dagar sedan. Men för 2 dagar sedan kom bolaget ut med ett pressmeddelande där man aviserade om att en order kommer bli förskjuten från Q4 till Q1. Och då såg vi också att både våra investerare och analytikerna har justerat ner förväntningarna. Så jag tror att det ligger runt ungefär 50% tillväxt.
Gud, alltså man skulle ju egentligen vilja ha tillgång till all den här datan, och det kan man ju.
Det kan man, via Pinpoint.
Vill ni gå igenom hur man gör för att lämna ett estimat? Lite mer i detalj. Har ni en app eller är det hemsida?
Det är en hemsida, och då som sagt, man går in och skapar ett konto med hjälp av BankID. Sen går man och väljer ett bolag som man är intresserad i, och så får man lite historisk data, men vi vet att många av våra användare, de som har lite högre kunskapsnivå, de gör sina analyser och uträkningar externt i någon Excel-fil till exempel, så man kommer med färdigt estimat. Men som sagt, alla med olika kunskapsnivåer är välkomna, och kanske till de som är lite mer, vad ska man säga, ovana investerare, har du några tips, Robin, på hur man går tillväga?
Ja, men absolut. Och som jag nämnde inledningsvis, det är verkligen viktigt att betona att det är liksom ett estimat är en prognosuppskattning. Så det ska man ändå ha med sig när man gör det. Men en bra början är ju såklart att titta på hur har bolaget växt historiskt. Så om vi då relaterar till att nu är det Q4-rapportperioden, så är det intressant att titta på hur växte man i Q4-22 men också Q4-21. Skulle man då identifiera att bolaget växte med 10% i Q4-21 ska jag säga, och i Q4-22, och bolaget inte har kommunicerat någonting egentligen under det föregående året, men då kanske det är rimligt att anta att det kommer växa med 10% även det här kvartalet. Men det är såklart intressant att se hur har bolaget lyckats performa under det föregående året, och då är det mest intressant att titta på den senaste rapporten. Så i Q3-rapporten så kan man ju se dels ett vd-ord. Vad har vdn för tonalitet? Vad säger man om framtidsutsikter? Är man lite mer defensiv eller offensivt? Har man skrivit i rapporten att man ansluter nya kunder eller nya avtal? Man kanske gjort ett förvärv som kommer påverka omsättningsresultat i en positiv märkning så att säga. Men också intressant att titta Q1, Q2. För när du tittar på hela året, då kan du också identifiera, finns det några säsongseffekter att ta i beaktning?
Vilket de allra flesta bolagen har.
Verkligen, och det kan ju vara ett ändrat håll så att säga. Det kan ju vara ett väldigt positivt kvartal eller ett negativt kvartal av olika anledningar så att säga. Så att titta historisk data. Titta i senaste rapporten, vad säger vdn om framtiden, och såklart titta på säsongseffekter.
Och det är exakt de tipsen som jag också brukar ge när man ska läsa rapporter och bilda sin uppfattning. Kolla på vd-ordet, jätteviktigt. Kolla på historiska nyckeltal, hur har de utvecklats och hur kan de tänkas utvecklas framåt och trender och sådär. Men då går man egentligen bara in, skapar ett konto, lämnar sitt estimat. Och sen tar man del av de andra estimaten. Får man ändra sig efter man har tagit del av andras estimat?
Ja, men det får man. Och det är faktiskt något vi har observerat lite hur beteendet är. Och vi har inte sett att man ändrar sitt estimat bara för att man har sett pinpoint-konsensus. Så att vi tycker det är positivt. Hela vår koncept byggs på wisdom of the crowds-idén. Och då är det viktigt att man lämnar sitt eget estimat, så att säga.
Ja. För sen efter... Man kan alltså lämna estimat hela vägen fram tills rapporten släpps.
Stämmer.
Mm. Och sen sammanställer ni någon form av utfall jämfört med förväntningarna?
Ja. Har man lämnat ett estimat så kommer man få ett e-mail där det kommer stå så här: ja, du Felicia, så här nära kom du med ditt estimat på det här bolaget. Så man får lite notiser och får veta hur man...
Får man en guldstjärna då om man har lyckats extra bra?
Ja, men självklart. Vi har så här diamant och guld brickor på plattformen.
För sen när ni har tagit fram de här utfallen har jag ju sett att ni är duktiga på Twitter att skriva ut att så här, det här var förväntningar, det här var utfallet, så här nära kom vi. Så är man intresserad så tycker jag absolut man ska följa er på Twitter. Vad har ni för användarnamn där? Är det Pinpoint Estimates?
Pinpoint Est, så är Pinpoint EST.
Snyggt. In och följ där så kan man få lite mer kanske inblick också i hur det faktiskt går till i sammanställningen i efterhand. Har ni någon mer intressant data eller ska vi ta oss vidare?
Nej, men vi kan ta oss vidare i programpunkten, tänker jag.
Ja, för att jag har ju en programpunkt där vi själva ska spekulera lite grann i vad vi tror om kommande perioder här. Robin, du hade väl kanske någonting du ville dela med dig av?
Ja, men... Nej, men det finns lite olika saker att titta på nu när vi kommer in i Q4-rapportperioden. Dels så det vi har pratat om lite för att summera, såklart småbolagen, är det lite revansch där. Vi pratar också om att just förväntningar på ränta känns det som att liksom, vi tror att ränta kommer gå ner. Det kommer att gynna något mindre bolag med höga multiplar. Så där tycker jag absolut, det finns som sagt mycket utbombade case för att använda den termen igen. Säljarköp blir också intressant kopplat till just räntan. Får vi ner räntan lite så klart att vi får lite större plånboker för konsumtion. Kan gynna de bolagen. Bostadsutvecklare är också intressant att titta på. Vi har ju ett kraftigt underskott där. Det har inte byggts någonting här nu på väldigt, väldigt länge. Förhoppningsvis kan det komma en vändning där. Och då finns det ju såklart intressanta case att titta på.
De är också väldigt lågt värderade, många av byggbolagen just nu. Det kan ju ha varit en bransch som har fått liksom den största smällen nästan.
Ja, verkligen. Och jag får bara relatera. Jag har en god vän som är rörmokare och de får egentligen inga jobb alls nu för att det är inga nybyggen. Så att de har minskat omsättningen med 40% och det måste gå folk. Så att det har varit tufft för dem, kan man säga.
Verkligen. Och speciellt på då nybyggandet ska sägas. Men jätteintressant. Jag delar dina spaningar. Har du några mer? Tyckte de var intressanta?
Ja, men det tycker jag. Nej, men det var mera så här för att egentligen konkludera det vi lite pratade om, att så här, lite mer positivt ute i marknaden. Vi såg att bolagen överträffade förväntningarna i Q3. Kan det ge effekt här i Q4? Samtidigt finns det lite orosmål, i synnerhet kring industri som jag pratade om. Kan det bli en liten våt filt över rapportperioden? Så att jag var ju verkligen, de bolag du investerade i var verkligen liksom uppmärksam nu och följde. Jag tror Q4 kommer bli väldigt viktigt, extra viktigt att titta på verkligen för att se lite, okej, hur ser framtiden ut där för 2024? Vissa sektorer kommer nog förmodligen gå lite mer bättre och finns de andra som har det lite tuffare.
Och det ska ju också sägas det att i slutet av 2023 så fick vi ju den här väldigt kraftiga uppgången på börsen under november, december, drivet av liksom nu är räntetopparna nådda, nu ser vi en vändning. Och sen året har börjat har ju börsen varit lite mer, jag ska inte säga liksom sur, det har ju bara varit några procent ner, men inte, det har ju inte varit liksom en fortsättning på den här raketfarten. Nej. Och helt ärligt tycker jag ju att det är ganska hälsosamt, men också väldigt naturligt att det har kommit en väldigt stark uppgång och nu ser vi liksom en viss sättning. Det har ju också kommit några liksom orosmoln så här, men kommer det verkligen komma räntesänkningar nu direkt? Men det ska ändå sägas det att när vi spelar in det här så kom ju USA med nya inflationssiffror igår. Och de var ju något högre än väntat, men ändå liksom ganska bra. Så det är ju fortfarande så att man någonstans, konsensus ligger att det kommer bli en räntesänkning av Fed vid nästa tillfälle, vilket ju då är i februari. Första februari om jag inte minns helt fel. Men vad som också har hänt är ju att Riksbanken hade en presskonferens igår där de var väldigt, hade väldigt mycket självförtroende i att räntetopparna faktiskt är nådda i Sverige också. Så vi får väl se om det är liksom lite nytt bränsle eller om det någonstans har spelat ut sin rätt redan att okej, nu, för det blir ju någonstans så att på börsen det blir inprisas ju nästan innan det har hänt.
Jag skulle faktiskt precis säga det, just att det är väldigt inprisat. Ja. Men och just också kopplat till liksom inflation och sänka räntorna. Vi ser ju fortfarande att arbetslösheten är ju väldigt stark fortfarande. Så det kommer också vara en indikator man tittar på. Så att det är någonting man kan ha i beaktning också om man tittar på utifrån ett makroperspektiv och inte mikro kolla bolagen. Utan det tycker jag också kommer vara ganska intressant att följa.
För jag tror ändå det att det kommer vara även detta året mycket som präglas av makromiljön. Just eftersom att det är så stora förändringar. Och som du var inne på att arbetslösheten är ju en av de orosmoment som jag skulle säga inför Q4 och Q1. Skulle det vara så att räntehöjningarna, som sagt, de har ju vissa släpande effekter och arbetslösheten är en av dem som man ser absolut sist. Så att där blir det ju ändå, är det många som förlorar sina jobb så är det ju också mindre pengar i rörelse, mer oro och liksom allt det där. Så att det är ändå liksom ett av mina orosmoment och sen självklart också liksom omvärldssituationen med liksom krig på diverse håll är ju också så här, hur kan det påverka?
Ja, och även om de kanske inte kommer påverka liksom enskilda bolag så kommer det fortfarande dra med för att det geopolitiska spelar så stor roll i termer av osäkerhet i marknaden. Det är någonting som vi alla vet att det gillar inte börsen. Så att,
men med det sagt så är det ju ändå så att i slutändan är det ju bolagets prestation i den långa sikten som är det som spelar roll. Makron kanske får kursen att röra sig negativt under liksom ett enskilt år eller liksom under en period. Men om bolaget står kvar så är det ju ändå värdet på det. Någonstans som borde ju vara det som reflekterar priset.
Ja, och där kan man hitta då väldigt bra case där det kanske har gått ner på grund av en makrofaktor, inte för att det är bolag specifikt. Ja. Och det jag menar på att det finns många fina småbolag där ute som har drabbats av liksom allt som har hänt med inflation och så vidare. Så att, jag delar helt din spaning.
Ja. Men så jag tycker ändå att man ska ha med sig det som investerare, och det är ju någonting som vi tjatar mycket om i den här podden också, att precis som du säger att man kan hitta ganska bra köplägen när kurserna går ner av någonting som inte har med bolaget att göra, som liksom inte är bolagsspecifikt. Men det var lite av våra spaningar. Är det någon som har någon mer som de vill lägga till, eller ska vi gå över på lite tips?
Ni täckte det mesta, känns det som. Vi kan gå vidare.
Ja. Vi ska ju inte ge några aktietips, det gör vi inte i den här podden. Men däremot så är vi ju tre personer som är intresserade av aktiemarknaden. Hur brukar ni navigera er genom rapportperioden? Har ni några liksom tips att dela med er av till de som kanske är lite mer nya?
Ja, men såklart egen sak så använder jag Pinpoint för att kunna följa förväntningarna. Väldigt viktigt. Sen tittar jag även på analytikerna, för jag tycker det ger ändå... Jag tittar inte på det liksom helt blint, men jag tycker ändå det ger ett underlag och någonting att liksom ställa relation till både sin egen analys men också till Pinpoint. Jag måste faktiskt ge ett slag för Quarter, en app där man kan följa alla conf calls för bolagen, så den använder jag frekvent faktiskt och lyssnar in på bolagen. För att det skulle jag också säga är det viktigaste, när jag tror jag sa det tidigare, att ja, men, lyssna på vad bolag har att säga om framtiden. Vad tror man? Finns det orosmoln där ute kopplat till just bolaget, eller hur ser framtidsutsikterna ut? Så jag skulle säga Quarter för att använda det utifrån konfkoll, lyssna på bolagen, Pinpoint för att göra både min egen analys men också ställa relation till andra.
Natasha, har du några?
Nej, men det är lite samma. Jag hänger en del på Pinpoint av naturliga...
Man är partiska.
Ja, men av naturliga anledningar. Ja. Men även som investerare så lämnar jag estimat och följer hur det kommer gentemot utfallet och sådär. Sen, ja men kanske inte specifikt analytiker, men följer nyhetsrapporteringen. Tycker det är ett trevligt sätt att starta dagen med. Det är Börsmorgon till exempel. Hänger mycket på Avanza. Ja, men ja. Det är de...
Och jag då är ju partisk för Avanza, så att jag vill tipsa om att man i appen kan gå in i kalendern och se när ens bolag rapporterar. Det är ju inte alltid helt rätt att hålla i huvudet alla datum, det är ju en hel del rapporter. Och är det något bolag man är intresserad av som man inte äger, så har ju vår... är det systerbolag Placera? Företagskalendern också, där de listar alla som har både rapporter och utdelningar. Sen vill jag ju också tipsa om under varje aktiesida så finns det en kategori som heter nyheter och forum. Och i den kan man läsa alla nyheter om bolaget. Vi får ibland ganska mycket frågor om det är ett bolag som har rusat mycket eller tappat kraftigt. Så här, vad är det som har hänt? Kolla där i första hand, för det finns ofta en förklaring till vad som har hänt. Så det är verkligen ett tips, och sen tycker jag ju också om Quarter. Och sen såklart också att man i våra grafer både på sajt och i app kan se sådana här duttar när bolaget har lämnat rapport och hur kursen har reagerat på rapporten historiskt. Väldigt lärorikt tycker jag i alla fall. Så det var någon medskick från mig. Och med det så skulle jag väl ändå säga att våra lyssnare kanske är redo för en rapportperiod som snart drar igång med buller och bång. Avanza rapporterar ju bland de första bolagen här den 19, om jag... Eller 18 bara.
Ja, stämmer. Vi har historiskt sett haft ganska många estimat på Avanza just.
Vill du säga någonting om hur förväntningarna ser ut där? Om du kan det i huvudet.
Ja, precis. Inför Q4 nu så har jag inte stenkoll på förväntningar. Men om vi tittar bara historiskt, för de har koll på, så har vi haft en standardavvikelse på endast 1,5% mellan utfall och förväntan. Det vill säga att förväntansbilden har varit väldigt i linje. Om vi faktiskt får även slå oss för bröstet där, så har vi faktiskt varit närmare än analytikerna historiskt.
Det är bra. Som sagt, till er som lyssnar, jag hoppas att ni också tar med er någonting om att Pinpoint skulle kunna vara ett bra verktyg framöver, om man inte redan har börjat använda det. Det ska bli jätteintressant att följa er resa och vad ni kommer på härnäst. Och tack så jättemycket för att ni ville gästa oss. Det kanske blir så att vi får höra lite om utfallet sen också.
Tack för att vi kom, givetvis.
Ja, men tack för att vi fick komma hit.
Det var nyhet var på min sida. Ha nu en trevlig dag alla lyssnare, så hörs vi igen.